Poi i melen vandrar sul cerno ramone, o castar si fagraste giuse bruscone, poega colloga, posturto posmot, postata ranscoia, o edlingen slott, se monstro le nimie non blirutan fallor, o tecnar po golvet e jens mi da gallor, quen jungfru non dremmor, i mai natten ljus, at friaren kommer till Glimminge hus. På utflykt till bokskogen Malvebon glor, till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig bär hennes nådfria rinnan kujett. Där rådjuren skymtar bak råvita stammar, man ser toppelager med broar och dammar. Långt bort från systemet och spriten och stan, där lurar belåten fiskalen Askan. Med port genom huset och gamla kanaler, lyskaper sjön nu till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott, och skjuter fasaner med grevarna tott. Och därefter hälsar han på baron Trolle, och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs, åt rast på rashöna på Trollenäs. På storkarna tror också Borgeby herre, fast storken i Skåne för vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från Stockholm till Skåne far hans kunglig höghet. Han längtar till lunden där sipporna gro, och drömmer om sundet och Sofia.
Välkomna till den andra Frank Heller-podden, som kommer att handla om Frank Heller och England. Jag heter Willem Engström, jag är ordförande i Frank Heller-sällskapet, och med mig i studion har jag professor Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och vår främsta Frank Heller-kännare. Inledningsvis så tänkte Gunnar Serner vid ankomsten till Lund att han skulle koncentrera sig på tre ämnen: historia, geografi och franska. Och han inledde helt enkelt med att besöka professor Arthur Stilles första föreläsning. Och så här beskriver han mötet själv i sin självbiografi på detta tidens Smalanäs. Det var här jag för första gången började misstänka att jag inte var riktigt mogen för universitetsstudier. Ämnet som behandlades var ytterst speciellt. Karl XII:s fälttåg i Sachsen 1705-1706, tror jag. Och föreläsaren, som hade något av bäverns yttre, byggde utan rast och ro ett hus åt sin privata teori angående detta fälttåg, vilket onödigt att säga gick stick i stäv med alla vedertagna. Under föreläsning efter föreläsning fortsatte han att med flitiga bävertassar samla material till huset, från generalstabsarkiv, från memoarer, från andra forskares arbeten. Strån och stickor yrde i luften under husbygget tills en enkel åhörare var bländad och halvkvävd. Hade jag gjort anteckningar skulle de fyllt flera böcker. Jag tänkte rysande: om detta bara är en detalj i en detalj av den kurs som fordras, kan jag någonsin gå i land med det här? Jag flydde till föreläsningarna i geografi, men blev om möjligt ännu mera släktslagen. Föreläsaren, professor Hans Hugold von Schwerin, var en rödsprängd och kolerisk herre som själv gjort en forskningsresa i Afrika, från vilken han levererade rester av en assegai i ena benet som minne. Så om varken historia och geografi var att tänka på, så kom man till den legendariske lundasonen Fredrik Wulff, professor i romanska språk. Professor Wulff var en livlig och varmhjärtad man som strömmade över av entusiasm för många ting. För Petrarca, för Dante, för fransk verslära, för fonetisk stavning, för Tegnér och för den svenska psalmboken. Det berättades ett otal av historier om de utslag hans entusiasm kunde ta sig. Exempelvis hur han efter ett oerhört föredrag av en fransk gäst tackade en gallisk lärd på församlingsvägna morden. Min herre, golvet ligger fullt av fjäll som fallit från våra ögon. Egendomligt nog så visar han ingen entusiasm för min tidiga studentexamen. Vad driver ni för sport? Frågar han istället rakt på sak. Men jag tänkte fråga professorn om kursen till två betyg. Det talar vi om en annan gång. Gör först vad jag sagt. Tänk på er hälsa. Adjö. Så när även den dörren stängdes för honom hastigt och brutalt, så kom han således fram till varför det blev engelskan i Lund. Engelska ämnet i Lund hade nyligen begåvats med en ung professor Eilert Ekvall, som tidigare innehaft tjänsten i Uppsala. Och vid sin sida hade denne en engelsk lektor, Charles Scott Fairenside, som skötte väldigt mycket av den dagliga undervisningen. Och hur rimmar det här plötsliga inträdet i engelskan, Dag Hedman, med hans tidiga besök i London? Och hur hänger den delen av hans livshistoria ihop?
Ja, han åkte ju till London i två vändor, 1906 och 1909, och det var i samband med förberedelserna för licentiatavhandlingen och doktorsavhandlingen, och det var hans morbror Gustav Lindman då som betalade även de här resorna. Och det var ju viktigt för honom, den här bekantskapen med London kan vi säga, inskolningen i den här jättestaden, för att det var ju någonting som han senare skulle bearbeta i sina äventyrs- och kriminalhistorier. Men om vi går tillbaks lite grann då till ämnesvalet här, alltså att han skrev om Swinburne, så var ju inte vägen dit alldeles rätt, för egentligen ville han skriva om sin favoritförfattare Rudyard Kipling. Och det var då inte Kipling som prosaförfattare han först var främst var intresserad av, utan det var Kipling som lyriker, och han påstår själv att han kunde Kiplings versböcker från perm till perm, och detta har faktiskt vidimerats av hans kusin Anna Lindman, som jag intervjuade på tidigt 1980-tal, och som sa att hon hade hört honom stå och recitera vers utan till i timtal, och det var då svenska moderna poeter som Fröding och Karlfeldt och Heidenstam, men det var också Rudyard Kipling. Och, men det blev alltså då inget mer Kipling, helt enkelt därför att en studiekamrat till honom, Valdemar Leb Lundberg, redan hade satt igång med en Kipling-avhandling, utan istället så skrev Särner alltså om Algernon Charles Swinburne, som då i början av 1900-talet hade en enorm status som liksom the grand old man av viktoriansk poesi.
Och 1910 så blev det så dags för Gunnar Särner att presentera avhandlingen. Opponent var, och det här visar att världen kanske var något mera, vad ska jag säga, nepotistisk då, var samme Eilert Ekvall som varit hans handledare. Och till yttermera visso så sitter Eilert Ekvall som en av de 14 fakultetsprofessorerna som ska avge ett betyg till avhandlingen. Så allting tycktes hamna i en och samma hand. Som nämnts tidigare så var ju avhandlingen kanske något hastigt tillkommen. Det handlade om i stort sett en snabb översättning av hans licentiatavhandling. Så att den kunde ju inte komma i fråga för något av de högre betyg som fordrades för antingen en docentur eller för något lektorat i de mera prestigefyllda läroverken i landet. Det var de 14 professorerna som skulle fastställa betyget, och när man läser statskalendern från 1910 var det en imponerande samling namn som återfanns bland dessa. Bland de äkta språkvetarna fanns namn som då Fredrik Wulff, professor i romanska språk, som var den första språkvetare som Särner hade mött som nybliven filosofistuderande. Där fanns Knut Fredrik Södervall, språkforskare, även medlem av Svenska Akademin. Där fanns professorn i grekiska, Claes Lindskog. Sedermera bland annat ecklesiastikminister i Sverige och faktiskt förfader till föreningens Frank Keller-sällskapets skattmästare med samma namn. Där fanns också, alla dessa var jämte opponenten övertygade om att ett BA var ungefär lagom nivå på betygssättningen. Det fanns dock två dissidenter. Där var historieprofessorn Arthur Stille och geografiprofessorn Hans Hugold von Schwerin. Arthur Stille hade fått sin historieprofessur sent i livet och av detta skäl kan man misstänka att han hade surnat till på den blott 33-årige Eilert Ekvall som lyckats erövra professorstiteln före honom och dessutom mer än 20 år yngre var han själv av i tiden. Hans Hugold von Schwerin som var Lunds universitets stora primadonna. Ingen bar så många ordensutmärkelser på bröstet som han, för han hade verkat som Kongostatens generalkonsul vid sidan av sin professorsgärning. Hade ju naturligtvis inget till över för uppsaliensaren Ekvall som kommit och försökt bryta sig in i de skånska domänerna. Om detta är sant eller inte kan man inte svara på, men helt klart är att de rekommenderade ett lägre betyg på avhandlingen. Så där stod Gunnar Särner med en avhandling med ett slätt betyg och med en ytterst oviss framtid framför sig.
Och den här ovissa framtiden, den ledde ju honom till London, till den brittiska huvudstaden som vid den här tiden var världens största stad. Och där det inte bara var tanken att han skulle försvinna undan polisens radar så att säga, utan det var ju också så att London hade sin alldeles särskilda poesi, sin särskilda lockelse, sin särskilda dragning för honom. Han var nämligen oerhört beläst i och påverkad av en strömning i det sena 1900-talets underhållningslitteratur där London framställdes som ett modernt Bagdad, där man alltså associerade till Tusen och en natt och förlade de mest fantastiska äventyren inte till fjärran länder, inte till fjärran tider, utan till betongdjungeln, till London just nu. Och det var alltså en fråga om en modern äventyrs- och kriminalroman i urban miljö. Och det där, det lockade Särner, det kom att betyda mycket för hans fortsatta produktion. Det är ju så att hans första novellserie med en genomgående hjälte, den heter Herr Collins affärer i London, så redan där dyker Londonmiljön upp som viktig och den publicerades då 1913 till 1914 och där introduceras då den person som skulle bli hans mest slitstarka hjälte och som han skrev om faktiskt ända fram till 1936 i ett otal romaner och noveller. Den här Philip Collin, kallad Herr Collin, och ibland så uppträder han som professor Pelotard. Och han har då olika äventyr för sig i den här London-miljön som då delvis är det oerhört exakt återgiven. Han visar verkligen att han har varit i London och känner till den och kan liksom frambesvärja hela den speciella atmosfären där med den enorma trafiken till exempel, som ju var helt berusande för en person som kom från det lilla lantliga Sverige. Men han strödde också in en lite mystifierande, kan man tycka, rätt mycket fiktiva adresser, och varför han riktigt gjorde det där är inte riktigt klart. Han hittade på gator, han hittade på torg och blandade det då med verkliga ställen.
Men Philip Collin blev inte ensam i sammanhanget. Det är på något sätt typiskt att den svenske Philip Collin ska åtföljas i sina äventyr av en fransman, Lavertis. som beskrivs som att han hade sinne för antikviteter och med absolut gehör för kombinationslås. Men därtill finns det också en engelsman. En storvuxen, urstark men flegmatisk herre vid namn Mr. Henry Graham. Någon har försökt hitta en litterär liknelse i detta och menat att Philip Collin motsvarar Athos, Lavertis, Aramis och Mr. Graham svarar mot Porthos. När D'Artagnan för första gången träffade kungen och av honom fick en handfull guldmynt rådgjorde han med sina vänner hur han bäst skulle använda dem. Och då rådde Athos honom att beställa en god måltid på Pomme de Pain, Porthos att ta sig en betjänt och Aramis att skaffa sig en passande älskarinna. Så där finns då likheten till Dumas tre musketörer.
Ja, det var inte bara i Herr Collins affärer i London som Frank Heller återkopplade till London, utan han förlade flera av sina noveller och romaner där. Framförallt tänker man på Yusuf Khans giftermål från 1916och stölden av, och Storhertigens efterlämnade finanser från 1936. Yusuf Khans giftermål handlar om en nordindisk furste som kommer till London för att gifta sig, och hela romanen utspelas på ett gigantiskt hotell, Grand Hotel Hermitage, där det sker alla möjliga mystiska saker, framförallt nattetid. Det är mycket korridorsmygningar, mycket mystiska skurkar. Och i allt detta finner vi då Philip Collin, Monsieur Lavertis och Mr. Graham, som bland annat hjälper till med att avslöja en svindlare som vill stjäla ifrån den här fursten. Och i Storhertigens efternämnade finanser från 1936, det är då tredjedelen av en romantrilogi som handlar om det fiktiva furstendömet Minorcas storhertigs trassliga finanser. Men trots titeln så utspelas just den här tredje romanen inte så mycket på Minorca utan huvudsakligen i London. Så man kan sammanfattande säga då att England och dess huvudstad London var utomordentligt viktiga, dels i Serners privatliv i den här tidiga fasen när han genomgick sin akademiska utbildning, men också sedan i rollen som Frank Heller som leverantör av elegant, spännande, rolig underhållningslitteratur, därför att han så ofta förlade berättelser till den brittiska huvudstaden.
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur, till den handlar om Skåne och slätter och djur. Kan hända den retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Det har talats så mycket om dynga och låt, men betänk vilken oerhörd nytta den gjort. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Kanske språket vi talar ej klingar så väl, men det är och förbliver en del av vår själ. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Ut i självaste riksdagen på skånska de slåss, för de flesta utav dem har kommit från oss. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Utav våra produkter de smörjer sitt krås, och det är ifrån oss som de fått Mårten Gås. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. De har klagat på bostaden för våra svin, men när julskinkan kommer, jo då är den fin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog. landet får njuta av vår akvavit. Sockerbidan har lärt dem att dricka på bit. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Våran sandstrand är både bländvit och fin, och så har vi ju vår lilla vida kanin. Så låt dem bara gå på, för vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Selma Lagerlöf som är en fin gammal dam, men Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Tänk så nytta som storken från Skåne har gjort, men det hindrar ju inte att folk pratar lort. Men låt dem bara gå på, vi klarar oss nog.